Välkomna till ännu ett avsnitt av Ridklubben-podden. Vad glada vi är att ni lyssnar på den här podcasten.
Ja, men mega glada. Jag är så glad att vi gör en grej. Förstå hur mycket vi lär oss hela tiden.
Och vad många avsnitt vi har gjort.
Jättemånga och alla härliga människor vi får träffa. Jag älskar det här.
Det är jättekul. I dagens avsnitt så träffar vi Mats Mellberg som fick hederspris på Ryttargalan nu senast.
Ja.
En pionjär inom ridskoleverksamhet. Mycket ridskolesnack.
Verkligen. Jätteroligt.
Ja. Och jag hälsar på honom på Sundbygård som han ju är ridskolechef på. Och när han får berätta om det själv sen, men när han blev tipsad om att de behövde söka ridskolechef där, så hade de skrockat och sagt, man ger honom max ett år.
Ja.
Det var 55 år sedan eller vad det var.
Exakt. Det blev några fler så att säga.
Ja. Vilken var den första... Nej, jag höll på att fråga vilken var den första ridskola du gick på. Men jag kom på att det var ju Gustavsberg.
Det var Gustavsberg.
Din mamma hade det.
Ja, vi var för sig på Värmdö ridklubb först.
Okay.
När jag var liten. Men sen bodde jag på Strömsholm ett år när mamma gick långa kursen där.
Ja.
Och då var jag på Strömsholm ett år. Och sen så tog de över Gustavsberg. Så det är Gustavsberg jag minns.
Ja.
Eller jag minns för sig att det var en tjej i stallet på Evlingen som var en ponny som bet. Så hon liksom bet av fingret.
Aj.
Det är det jag kommer ihåg.
Aj.
Inte så, ingen bra minne.
För mitt första, när jag stod i kö till att börja rida på Luleå ridklubb, då var det ju fullt. Det var ju flera års kö.
Ja.
Och då lyckades jag få plats. I Boden fanns det två ridskolor.
Okay.
Bodens ridklubb och Brännakarin.
Ja.
Brännakarin som man ibland har talat om därför att Peder och Jens Fredriksson gick ju där, för de var där med sin pappa, för han jobbade ju där.
Just det.
De bodde ju där uppe ett tag.
Ja.
Jag tror att det var typ samtidigt också i tidsperioden.
Ja.
Jag vet inte.
Nej.
Men då började jag rida på Brännakarin i alla fall. Så okay. Man fick åka till, det var ju, man tänker såhär, gud, jag åkte ut till en helt annan stad för att rida, men var det 2 mil eller? Det var jättenära.
Ja.
Men då åkte vi dit, så det var min första ridskola, kom ihåg.
Ja.
Och sen minns jag också väl, när jag gick i trean så flyttade vi till Falun ett halvår. Och där finns väl fortfarande Svedens gård, heter den.
Okay.
Det fanns, tror jag, Falun ridklubb också, men ja. Så hade de också Sveden, som var så här, på landet, så här, fina timrade byggnader.
Ja.
De hade, och jag kommer ihåg att de hade två åsnor. Det var första gången jag hörde en åsna låta i hela mitt liv. Du vet, okay. Det låter som att de håller på att dö.
Jag vet.
De låter inte klok.
Nej.
Där fanns ett stol som heter Unica, som var min favorithäst. Som jag var så här, visste att jag fick Unica, då var det lugnt.
Ja.
Men det kändes som att det också var så jäkla röjigt på den tiden. Alltså att, bara att hästar skenade och det hände grejer och man ramlade av. Att det var mera ovälkomnet action,
ja,
förr i tiden,
ja,
än vad det är nu. Jag tycker hästarna på Gustavsberg, alltså på ridskolehästarna, jag tycker peppar aldrig att det händer någonting.
Nej.
Alltså någon gång.
Men, exakt, men väldigt, väldigt, väldigt sällan.
Är det för att alla människor runt om, att det är mycket mer säkerhetstänk, att man är lugnare runt om, eller vad?
Men jag hoppas ju att man har blivit bättre, eller att det har utvecklats. Dels kanske rutiner,
ja,
och att personalen, att man har mycket utbildad personal idag. Och då är det kunskap också, och då lär man sig ju lite vilka som passar. Och så tror jag att, för så fort vi märker att det är någon som inte passar in i ridskolan eller verksamheten, då säljer man den ju.
Ja.
Då är det bättre att den bor någonstans där den trivs och tycker att det är bra. Så jag tror kanske att det är många små faktorer som gör att... Mm.
Vi kommer ju prata lite om hur det var back in the days på ridskolan med Mats.
Ja.
Och apropå utbildning, han var ju med och startade hästskötarutbildningen.
Ja, exakt.
Att den inte förstås fanns innan. Alltså,
nej.
Så.
Nej, det är också helt den här hästhållningen i praktiken, boken.
Ja.
Att han har skrivit den. Ja. Det är också coolt.
vi ska passa på att tacka också förstås Alequi som ju sponsrar det här avsnittet. Vi har ju, hoppas att ni har kollat in den, våran rabattkod klubben 15 för 15% rabatt på hela sortimentet.
Ja.
För er som lyssnar på podden. Ni kan ju kolla på ett Instagramkonto också. Kan man kolla där också. Men jag var inne och tittade, är ganska intresserad av, jag tycker också att benskydden var väldigt fina, men jag var ganska intresserad av nya ridhandskar. Tänk att ridhandskar, att det är så avgörande ändå.
Ja, en fråga med ridhandskar.
Ja.
Hur tvättar du dem?
Aldrig.
De kan ju börja lukta lite.
Ja, nej.
Oskönt.
Jag har nog faktiskt aldrig tvättat ridhandskar. Nej.
Hur gör folk? Tvättar man dem liksom i tvättmaskinen? Jag tänker, vissa är ju med lite så här läder.
Ja,
ju.
Alltså. Jag vet inte. Men de här, nej, jag vet inte. Vet du vad jag tror?
Nej.
Jag ska vara helt ärlig. Jag tappar bort en.
Ja.
Och så köper jag ett par nya.
Ja, jag vet.
Det är alltid en borta. Jag hatar när man tittar ner. Och så blir det så här 5 vänsterhandskar. Man, ja, bara, hur kan det vara så här?
Jag vet.
Hur kan det vara så här?
Ja, det är jättedumt. Jag skulle också vilja veta hur man tvättar dem bäst. Eller ska man bara stoppa in dem i frysen? Eller hur?
Ja. Gud, de här är touch för mobilen. Nu ska vi inte hålla på med, vi ska inte hålla på med mobilen.
Nej.
Men man kanske har handskarna på sig när man är på väg till hagen.
Exakt.
Då är det är perfekt att ha faktiskt.
Ja, det har jag tänkt på så många gånger den här vintern. När man måste ta av sig vanten varje gång för att...
Ja. Man svarar med näsan.
Exakt, exakt, det gör jag så ofta. Jag gillar också deras benskydd. Mm. De här som heter Cape. De andas, det känns som bra passform. De är jättefina.
Gå in och kolla på alequi.com och vill du handla så använd koden klubben 15. Klubben för ridklubben, ni fattar.
Exakt.
Så klubben 15. Tack snälla Alequi för att ni sponsrar det här avsnittet. Och då sticker vi till Sundbygård då.
Ja, så härligt.
Då har vi slagit oss ner i, vad säger vi, personalrummet.
Ja, det ska jag säga.
På Sundby ridskola. Men Mats Mellberg, välkommen till ridklubben.
Tack så
mycket. Alltså vår podd heter Ridklubben. Så du är välkommen till ridklubben fast vi är på din ridskola.
Ja.
Du fattar.
Jag fattar.
Och jag höll på att pilla lite med telefonen innan vi satte igång. För jag ville ta fram motiveringen till varför du fick årets hederspris på Ryttargalan i höstas. Tänkte vi skulle läsa den tillsammans,
ja, gärna,
eller?
Höra.
Oj.
Ja. Pionjär, innovatör och påverkare. Mats Mellberg har varit ridsportinfluencer över 50 år och hästvälfärden personifierad långt innan ordet hästvälfärd ens var uppfunnet. I decennier har han jobbat för hästars bästa och utbildat generationer av ryttare. Han har lanserat hästskötarutbildningen, drivit utbildningsfrågor, skrivit säkerhetsbibel, examinerat yrkesfolk och startat succékupper som aldrig gör halt. När ridskolans förutsättningar har varit under attack har han tagit strid och hållit folksportens fana högt. För mod och civilkurage är Mats signum. Jag hade fel betoning. Men han är också en showman och stark drivkraft bakom succéerna med Rytta-VM 1990, Stockholm Horse Show och senast SIHS. För vår hederspristagare är varje ponnybarn en hjälte. Han månar om de minsta och får dem att glänsa i stora sammanhang. På Sundby har han sitt hjärta, en ridskola i världsklass som med prisad avel och verksamhet vinner SM-guld. Mats Mellberg är en genuin hästmänniska och en av svensk ridsports riktigt stora. Vilka ord!
Ja, det är helt fantastiskt. jag gick ju dit för jag... var ombedd att dela ut pris till årets ridskola. Och sen skulle jag hålla ett litet anförande på 3 minuter och då gjorde jag det. Och sen gick jag och satt och tänkte, åh vad skönt, nu har jag gjort mitt. Och sen helt plötsligt så började han berätta om någon. Jag tänkte, finns det fler som har hållit på så länge, tänkte jag. Så det var en riktig överraskning.
Ja. Ja. Hur kändes det där och då?
Ja, fantastiskt. Ja. Det har jag aldrig räknat med.
Nej. Det är otroliga ord att få, när man får ett sånt ett helt långt hästliv sammanfattat, eller en lång karriär sammanfattat på det viset. Ja. Vad av allt det du har gjort känner du dig mest stolt över?
Oj, nu kommer med svåra frågor. Nej, men det är ju flera delar, men dels att utveckla ponnyaveln. Så att det finns bra ponnyer i Sverige att lära sig att rida på.
Ja.
Och dels också att kunna utveckla ridskolorna. När jag började så kostade det 7 kronor. Och alla trodde att om grannen höjde till 7,50 skulle alla sluta.
Att rida en lektion?
Ja, precis. Ja. Så det var aldrig någon som funderade på att man tog betalt efter vad man behövde. Nej. Så att säga. Men sen hade jag en kollega som hette Olle Lindström som hade Vällingby ridskola som förstod att om ridskolorna skulle vara företag som kunde visa verkligen hur hästskötsel och ridning skulle gå till så måste man ha en god ekonomi. Och så började det väl. Och idag är ju ridskolorna något helt annat än vad det var när jag började.
Ja, hur var det när du började? För det var ju, vi har pratat om det några gånger här i podden, att det var alltså att det kommer så att ridskolan är sprungna ur alla de här militärhästarna som har tunnat ta vägen någonstans.
Den som är grunden till allting, om man säger, det fanns ju ridskolan, men det var ju såna här ridskolor där du hade plastrong och bodde på Östermalm.
Ja.
Men den som sen startade en ridskola så att det har varit en folksport för var och en, det var ju Hans Jürg Netterberg i Enskede. Efter andra världskriget. Han berättade att de fick 25 öre om dagen om de tog emot. ackordshästarna.
Ja.
Och han gick då upp till fastighetsborgarrådet i Stockholm och bad att få hyra Enskede gård och starta ridskola. Och då sa fastighetsborgarrådet, om Nätterberg hade, hade sagt Östermalm hade jag förstått, men Enskede, där bor det bara arbetarbarn. Ja. Där kan ni inte ha någon ridskola.
Där bor jag.
Ja, men så börjar han sin ridskola.
För ni är ett gäng män från den tiden som väl satte grunden för vår ridskola.
Ja, nu var inte jag med i andra världskriget.
Nej, men... det fattar jag. Men hela den här, alltså grunden till vad ridskolan är idag.
Ja, precis.
Han är väl ett gäng.
Ja. I Stockholm är det ju vanligare med en entreprenör eller en privatdriven eller vad vi ska säga, än vad det är ute i landet. Och just här då, där målgruppen är barn och ungdomar, så kan ju inte de driva en egen ridskola. Så det är ju ganska naturligt att det måste vara någon vuxen som gör det. Och jag har alltid tänkt att man ska kunna bli lika duktig på en ridskola som om man hade en egen häst.
Ja.
Helst ännu bättre om man vill.
Och varifrån kommer ditt driv till det?
Ja, det var, jag menar, det är väl förebilder.
Ja.
Tror jag. Att man är, och det är för många i ridsporten och andra sporter att man har haft förebilder som gjort att man som har startat den där branden. Va?
Mm.
Och för mig var det ju då de här äldre militärerna som man såg liksom vilket slit de gjorde dag ut och dag in utan egentligen få ut någonting, och de var väldigt måna om hästarna. Och det var ju en av de första saker man fick lära sig när man gick in i stallet. Har du tid att rida, pojk, så har du rid och sköta. Punkt.
Mm.
Mm. Så lärde man sig det från början.
För där vi sitter nu, om jag nu har förstått historien rätt, så är det då Christian från Krusenstjärna som vi har poddat med och träffat flera gånger och som jag har haft som ridlärare också. Hans farbror sa till dig när du var utbildad att de behöver en stallchef på stallet på andra sidan sjön. Och då hamnade du här för 50-någonting år sedan.
Ja, precis.
Och nu sitter vi i den här anläggningen som är helt nybyggd. Mm. Jag höll på att säga nyrenoverad, men den är inte ens renoverad. Den är riven och nyuppbyggd. Det är en fantastiskt fin anläggning.
Ja, absolut.
Du måste finnas otroligt många historier från de här. Alltså, om dessa väggar kunde tala. Nu är väggarna nya.
Det finns många historier man kan berätta.
Ja.
Jag har varit med om. Ja, visst. Nej, men så jag har ju alltid försökt vara med överallt.
Ja.
På tävlingar. Rytta-VM och ponny-EM och så vidare.
För att du är nyfiken?
Ja, sen på något sätt som när man är man nyfiken så blir man tillfrågad.
Ja.
Ja. Och ofta har det ju varit i sådana där sammanhang där alla sitter och har betalt, fast man, den enda som inte har det, det är den som är ideell i någon organisation, och det brukar det vara jag.
Ja.
Ja.
Men när du har fått upp dina ponnysar? Främst till ridskoleverksamheten, som jag förstår det.
Förlåt, jag gjorde till ridskoleverksamheten, ja.
Exakt. Ja. Men har du också alltid haft som mål att de ska tävla och kanske vara en av de främsta ponnysarna i Sverige och i...
Det började faktiskt... Jag var inte ett dugg intresserad av dressyr. Utan jag hade 3 hopphästar själv. Och min ridlärare som var intresserad av dressyr, hon vart mammaledig. Och då var jag tvungen, så att säga, att ha dressyrlektioner.
Mm.
Och då tänkte jag, ska ha det, då ska vi också, då ska det hända någonting. Sen tänkte jag, gör en 3-årsplan, sen ska vi ha en svensk mästare. Och det lyckades faktiskt.
Så ridskoleponnyer som har vunnit SM?
Ja.
4 stycken?
Ja, visst.
Hur kan man hitta en ponny som har... som är anpassad för båda de sakerna? Att dels gå med nybörjarbarn men också tävla på den nivån?
Ofta så den här ponnen, den går jättebra med små barn som inte kräver så mycket, och sen de som är duktiga.
Det är mellanskiktet.
Det är mellanskiktet när man börjar inverka och gör fel som man kanske då vill undvika, just med den typen av ponny som ska tävla på högsta nivå. Men det där lilla barnet tar en hand om.
Ja. Men då har du ridskolan. Jag måste bara så att vi fattar. Det är bara ponjer och det är bara då barn som rider på ridskolan. Ja. Och sen när barnen är för långa eller för stora eller för tunga, då får man bara acceptera att här finns det bara ponjer. Så får man byta ridskola eller hitta sig någon annanstans.
Ja, precis. Men oftast sker det naturligt.
Ja. Och en sak som det stod om i den här motiveringen till hederspriset som du fick, också hästvälfärden, som vi också pratat mycket om i tidigare avsnitt. Men vad tycker du är viktigast, liksom högst upp på agendan när det handlar om hästvälfärd 2025?
Alltså hästvälfärd, det säger jag, det har alltid funnits.
Ja.
Det är ju bara att man använder olika uttryck. Va? Och idag är det ju den akademiska sidan som har tolkningsföreträde och använder andra uttryck. De fem domänerna till exempel. I min värld så, om jag får citera en känd författare, så ska man prata med bönder på bönders vis och de lärde på latin.
Ja.
Så man måste prata med folk som förstår vad man säger.
Mm.
Och går jag ut i stallet här och frågar, kan du berätta lite om de fem domänerna?
Jag säger nej, det kan jag inte, men du får gärna förklara för mig.
Ja, precis. Vi sa horsemanship, kunskap och ett gott omdöme vid hantering av hästar. Det duger bra för mig.
Ja.
Och de fem domänerna, vad man menar egentligen, är, det finns fem områden som är särskilt viktiga för hästar. Ja, men säg det då istället.
Ja.
Det är ingen som bryr sig om, kommer att lära sig. Och lyssna knappt på sådana där ord. I alla fall inte av de här 300 barnen som är i mitt stall.
Nej, domäner, det är ju ett begrepp som man kanske inte ens känner till. Men
nej, precis.
Fem saker som är viktiga för hästen. Då blir man ju nyfiken.
Ja, precis. Och jag märker ju att nu ska man ju mycket, vill man att de ska lära sig genom digitala medel. Liksom, va? Om jag ska ha grönt kort så ska 10 timmars egen studie inom digitala egen studier.
Mm.
Men det vill inte de som är 13, 14, 15. De vill inte sitta där vid en dator. Det är inte därför de håller på med hästar. De vill vara ute med mig och mina medarbetare i stallet och få lära sig hur man gör.
Jo, fast vad de har läst väl böcker förut? Alltså även,
ja,
alltså jag, de som har läst hästböcker, absolut, och instruktionsböcker och...
Men det är ju som ett komplement, eller hur?
Ja, men det är väl det digitala också, tänker jag.
Ja,
eller?
Ja, om du ska grönt kort så står det ju att du ska 10 timmars egen studier innan du börjar.
Ja.
När du läser böcker så var det för att vi gjorde något i stallet kanske. Fan, där måste jag gå hem och kolla hur man gör, eller hur?
Ja,
alltså det fanns en annan...
Ja.
Eller när man hade ridit så, och inte fick till det, så nej, måste läsa en bok. Hur skulle man gjort det?
Ja, innan YouTube.
Ja. Ja. Det var liksom inte tvärtom att jag först läste boken kanske och sen skulle jag, utan tvärtom.
Nej, för jag tänkte så mycket på det här med hästvälfärd när vi har pratat om, när det har varit så mycket artiklar om hästar som blir illa behandlade och man blir vansinnig över det, förstås. Men då vill jag envisas med att jag tror att det är några få som beter sig på det viset.
Absolut.
Men att vi generellt, om man backar bandet 30 år, så är hästhanteringen mycket bättre än vad den var för 30 år sedan. Mm. Att det var mycket mer hårdhänt, mer man ska ju sätta hästen på plats eller disciplin eller tukta, alltså så hemska saker som vissa ägnade sig åt.
Jag håller fullständigt med.
Som kanske vissa gör fortfarande, och då är det väl bra att det kommer upp till ytan.
Ja,
men jag tror att den här generella bilden att allt är för jävligt och att folk är vidare mot hästar idag, jag tror inte på
nej,
det.
Nej.
Jag tror inte på det. Alltså, sen vill jag ju liksom stympa de som gör det idag. Förstår
visst,
vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Men jag tycker det är svårt att köpa den bilden.
Det har ju också att göra
bilden
med vilken typ av häst det är.
Ja.
Dagens hästar är ju mycket känsligare än gårdagens kanske.
Ja.
Den här kronhästen som den var avsedd för att både kunna köra och rida på.
Mm.
Den skulle kunna dra kanoner. Men skulle också kunna gå och rida på. Och den är ju inte, ni vet ju hur känsliga många av dagens hästar är.
Ja.
För lätta hjälper och så vidare. många av de här var ganska okänsliga. De tittar ju bara på dem. Du.
Ja.
Mm. Det har ju också betydelse.
Ja. Är de för känsliga då?
En del kan väl vara, alltså, de är nog inte för känsliga om de hamnar i rätta händer. Men hamnar de i fel händer, då är de det.
För jag tänker att det känns som att man avlar fram känslor och känslor och känslor i hästar, och alla vill avla fram den här nya topphästen. Och att det är svårt att hitta kanske hästar till, alltså vanliga hästar.
Ja, alltså till ridskolan kan jag tycka att det är klurigt ibland. Ja. För att de hästarna behöver ju kunna hantera att en ryttare hamnar lite ur balans. Precis, eller absolut. Att de fattar galopp med olika hjälper och sådär. Men det har lite med inskolning att göra också, tycker jag. Men sen upplever jag nu också att fler och fler privatryttare också vill ha de här snälla hästarna.
Ja.
Och då blir de väldigt eftertraktade och går upp i pris.
Mm.
Så jag upplever att de snäll, alltså om man annonserar ut en häst som är snäll och inte har olater för sig, att de är väldigt eftertraktade att få tag i.
Men ofta är det ju så att man får tag i en sån här häst som är så där lite extra känslig. Blir den hanterad på rätt sätt så att den känner sig trygg, då försvinner det där, så att säga.
Ja. Och det här har du löst genom att du föder upp dina egna hästar.
Ja.
Vi pratade om hållbarhet. Vi såg en ponny ute i stallet precis som går på ridskolan. Som var han 22 år? 21, 22
ja,
år.
Ja.
Och som vars farfar var är den första hingst.
Just det.
Eller
morfar.
Ja, morfar är den första hingst.
Ja.
Vad heter den?
Powerboy.
Superboy. Powerboy.
Powerboy.
Kan du bara berätta kort så att våra lyssnare hänger med. Hur kom du över den hästen?
Och hur kom det sig att du startade din egen uppfödning? Ja. För det gjorde du inte från början.
Nej, det gjorde jag inte från början. Men jag var delvis ansvarig för ponny-EM 1992. Och samtidigt så var jag med i den gruppen som tog ut landslaget i dressyr för ponnyer. Och när vi var utomlands så såg de här tyska och holländska ridponnyerna, så kunde jag ju inse att hur bra en svenska tjejer och killar skulle lära sig rida, så skulle de aldrig kunna slå de här.
Då var det lite mer russ.
Ridponny.
Lite mer russiskt.
Nej, men det kanske var kulturraser som man säger. Va? Och de kunde ju vara bra i och för sig. Connemara, New Forest och så vidare hade kanske två bra gångarter.
Ja.
Men de här hade tre bra gångarter. Utstrålning och ridbarhet. Och såg ut som små stora hästar. Så då 1992 så tog jag hit Tysklands förnämsta och bästa uppfödare Hans-Georg Bönninger med fyra av sina hingstar. Som pausinslag i Drottningholm på ponny-EM. Och då fick han sitta i kungens tält bakom kungafamiljen.
Smart.
En vecka.
Bra move.
Och, jag brukar säga att jag förstod inte att det var något speciellt. Men jag förstod senare att om en tysk fick sitta en vecka bakom drottning Silvia, så var det väldigt speciellt.
Ja.
Det var hans livs upplevelse. Mm. Och sen vart vi ju goda vänner. Jag fick köpa någon av de här hingstarna. Och då köpte jag Powerboy tillsammans med en kollega som heter Olle Lindström, som hade Vällingby ridskola.
Vad kostade han på den tiden?
Ja, det var ju precis. Först gjorde vi upp en affär och veckan efter så devalverade, heter det så?
Ja, kronan flöt ju då.
Ja, den var ju inte värd någonting.
För fan. Nej, det var ju...
Så han var ju mycket dyrare.
Ja.
Jag tror det var 200 000 eller någonting sånt.
Ja, mycket pengar.
Ja, det var det.
För att räntan stack iväg, det var så 300% och det var kaos.
Han hade inte betalat förrän liksom de gjorde den där varianten.
Ajajaj.
Ja, precis, några dagar innan. Men det var en värld många gånger om sen.
Mm.
Och sen så, dels så tävlar han ju, men sen var han ju uppställd flera år på Flyinge, bland Flyinges hingstar, och fick över 50 ston och många i flera år.
Mm. Och är då alltså morfar och farfar till många av hästarna som står här?
Ja, absolut.
Eller
och en sån där ponny med väldigt bra temperament och ridbarhet.
Och vad är det då för ras på ponnyerna här?
Det är ju svensk ridponny. Och i botten är det ju då... Det finns två raser som förädlar andra raser. och det är ju arabiskt och engelskt fullblod. Och det är ju samma med ridhästar så att säga. De var ju från början körhästar, holsteiner och så vidare. Mm. Och sen har man förädlat dem med fullblod. Och det är samma här. Välsponner som är förädrade med fullblod, eller New Forest och så vidare. Och så, sen får man fram vissa linjer ur det här.
Våran C-ponny, vet hon, Mooney har ju också dansk ridponny.
Ja.
Dansk sportponny, dansk ridponny heter
den. Ja, precis.
Ja. Och det var fullblodig.
Det var ju en ras som inte fanns tidigare, va?
Nej.
Och man var väldigt noga med att det andra, om man korsar olika raser, det kallades ju för buskavel och så vidare. Mm. Då förstörde man ju de här fina kulturraserna. Så det var ju inte förrän början på 90-talet som man fick göra det i Sverige. Fick och fick, men
ja.
Det gick inte att registrera dem annars.
Nej.
Men då var det här en svensk rid på en egen ras.
Coolt, så man kan säga att det är Mats ponny.
Nej. Jag är bara en del av det.
Och sen finns det också, apropå ponnydressyr, Mats Mellberg Cup.
Ja,
vad är det för något?
Ja, det är en cup jag startar för de i dressyr för de som är högst 12 år. Och ett mål är att det måste bli rätt från början. Så att i det här tävlingsmomentet när de har ridit sitt program, så får de hjälp av domare och bisittare med goda råd och så vidare, hur de ska kunna förbättra sin ridning. Ja.
Så att man också blir som ung ponnyryttare lockad att börja tävla ordentligt?
Dels det, men och sen att man lär sig sitta i rätt position och rida på rätt sätt. Och det som är extra kul är att i stort sett alla som har vunnit den sen den startade har sen kommit med i landslaget.
Mm, kul.
På ponny eller på häst.
För hur länge får man tävla dressyr på ponny? Är det 18 på dressyr?
Ja, nu är det ju... internationellt är det ju 16.
16, precis. Man måste ju bli bra så jäkla tidigt i
ja,
livet.
Precis.
Man hinner ju liksom inte... Man hinner ju knappt bli bra, så har man ju blivit för gammal.
Helt rätt. Och det är ju ingen idé att åka utomlands och... med målet att få lite rutin när man är 15 och ett halvt.
Nej.
Utan det måste ju börja i tid och bli rätt. Va?
Mm.
Ja.
Och det är det ju inte alla gånger idag.
Nej.
Jag kan vara kritisk mot viss typ av ridning. Som också har med hästvälfärd att göra, tycker jag.
Som?
Ja, det är när man rider så att hästarna blir spända. Och det är alldeles för många som sitter med överlivet bakom lodplanet, alltså lutar sig bakåt, skjuter på och driver med seten, möter med handen. Och rider man så kan en häst aldrig hitta sin egen balans, som jag ser det.
Nej.
Och det kan ni titta på bilder, kan ni se.
Det här uttrycket att spänna bågen, så menar du att man ska ta lite i lugnt med?
Ja, är det de säger?
Ja,
jag fick en aha-upplevelse Rytta-VM 1990, Nicole Uphoff. När hon vände in och skulle rida en ökad trav över hela diagonalen, så var hon med överlivet i rörelsen. Hon slängdes inte bakåt och sköt på. Och vid slutet av diagonalen ret hon upp sig lite grann. Och sen gick hästen in i passage.
Ja.
Vad fan är det här, tänkte jag.
Ja.
Hon fick guld. Hon vann. Hon blev. Jag tänkte, det är ju så här det ska vara.
Rida med, inte mot.
Rida med. Ja, var med i hästens rörelse. Ja. Inte de här olyckliga hästarna när de driver och sitter och juckar och sen möter med handen.
Mm.
Och det lärde mig bland mycket annat en riktig hästkar, KG Svensson, hästen ska gå fram för skänken. Mm. Och en annan också duktig dressyrdomare och utbildare, han sa till mig en gång att du vet, överlivet bakom lodplanet och skjuta på med sätet, det kan man göra momentant. Ungefär som om du har kört upp en eka på en sten och skav den,
ja.
Då kan du liksom trycka till en gång.
Mm.
Men så sitter man inte och rider. Nej. Jag vet inte, har ni tänkt på det att det är många som sitter och rider så?
Ja, alltså jag, det är också ett känsligt ämne. Mm. Har vi också diskuterat här senaste avsnitten med dressyr. Det är ett väldigt hett ämne idag. Men jag vill tro och tror ändå att det är på väg åt rätt håll. Alltså, för jag tror att jag som inte är världsryttare på dressyrnivå, men man ser ju, man upplever saker, du vet, jag tycker dressyr är det vackraste som finns. Jag går åt det alltid när jag tittar på dressyr, för att jag tycker det är så fint. Men där är man ju också, jag tycker ofta sista tiden när man tycker att inte rätt ekipage har vunnit. För att de som är lite mer med och är känns, det är inte lika spektakulärt som många andra kanske.
När det sprattlar till lite.
Exakt. Ja. Och det, jag tror att det är det kanske som jag som gemene man har sett. Och som inte känns helt bekvämt. Alltså det känns inte liksom rätt. Nej.
Vad säger du när man börjar prata om att experimentera med att låta AI vara domare istället på dressyr?
Jag har för lite erfarenhet. Men jag tycker överhuvudtaget när man pratar om hästvälfärd och så vidare, så för mig är ju det hela hästens livscykel från morgon till kväll, från den föds och så vidare. Va? Mm. Att det är mycket teoretiskt snack, men många av de här som har åsikter, de äger ju inte ens en ryktborste. Mm. Utan man måste ju visa i praktisk handling då att man verkligen bryr sig om hästar.
Ja.
Mm. Att sitta och prata om vad alla andra ska göra, det är inte så svårt.
Nej.
Men att verkligen liksom efterleva det här att hästens välbefinnande går före din bekvämlighet. Och jag brukar säga att om man ska lyckas med hästar så, och ridning, så måste man tycka om hästar.
Mm, ja.
Och då säger alla, ja men jag gör det. Ja, det är det bästa jag vet. Mm. Ja, men visa det då. Visa det då på nyårsaftonsmorgon.
Exakt.
Klockan 7.
Jag tycker nyårsdagen är svårare.
Och så vidare.
Ja, nej, men så är det ju verkligen. Ja. Jag tänkte också på det här med tävla och ha ridskoleverksamhet där rideleverna får tävla hästarna också.
Ja.
Vilka får, vi var inne på det tidigare här när vi åt lunch, men vilka är det som får tävla hästarna?
Ja, alla har ju möjlighet, utan det bestämmer de själva.
Eleverna?
Ja. Att, men då måste de visa det i praktisk handling.
Ah, okay. Du menar så, de som ger bäst ifrån sig då, eller?
Och då måste man ju ha ett system.
Ah.
Ja. Att, ja, det första man kan tävla på, det är ju pay and jump. Och då kan vi ju ha en klass där man kan ledas över bommar av någon.
Mm.
Och sen är nästa steg och nästa steg. Och sen ser man ju, vi har ju en väldig förmån så att säga. Vi har ju 350 barn att välja mellan. En förälder kanske bara en eller två.
Mm.
Och det är klart, av de här 350 så finns det ju de som har särskilda anlag och en brinnande vilja. Va? Och det märker man ju snart vilka det är.
För jag tycker det är roligt i det här. Jag har två barn, ingen spelar fotboll eller sådär lag.
Ja.
Men just det, när de är små, att de inte får räkna mål. Att man får inte tävla. Din spelar ju fotboll. Och jag spelar fotboll.
Exakt.
Men får de göra, eller får de får göra mål. Men just hela den här nya filosofin att de inte får tävla när de är små, som jag är så kluvet inställd till. Och igen, på samma sätt som folk som inte äger en ryktborste tycker om saker. Jag har inga fotbollsbarn. Så det kanske är skitbra att de inte får tävla. Jag vet inte. Men för mig som bara sitter och läser bläddrar i tidningen då gör jag den då. Så kan jag sitta och säga, nej, varför får de inte det? Ja. Det kanske är skitbra, jag vet inte. Men här blir det verkligen ett tävlingsmoment.
Ja.
Hur funkar det för er? Bra, antar jag. Men...
Ja, det finns ju både för- och nackdelar naturligtvis.
Ja.
Nackdelen är att föräldrar är det bästa som finns. Eller tvärtom. Så är det ju.
Ja.
Och
de kan ju, om du bara ska lyfta ut din mikrofon lite grann. Exakt, så där, perfekt.
De kan ju både vara hjälp och hjälp.
Ja.
Och jag och vi försöker ju träna dem så de blir så självständiga som möjligt i sin
föräldrarna ridning. Eller barnen?
Barnen. Föräldrarna får också gärna vara det. när du kommer in där på tävlingsbanan, då är du själv.
Ja. Ja.
Och det måste du ha tränat innan. Va? Så jag tror alltså inte på de här som står och har en sån här som jag har nu på huvudet och pratar i en mikrofon till någon som rider fram och har ridlektion.
Nej.
Och talar om...
De har hörsnäckar på framridningen.
Ja, och talar om varenda hjälp de ska ge och bubblar hela tiden. Och sen är plötsligt dödstyst och sen ska ryttan själv börja tänka och fungera. Utan jag försöker lära dem ett system, så här rider du fram. Och min uppgift är då att vara coach och kanske ändra på lite högre grundtempo eller ditten och datten och nu vill jag se något det och det. För så att man liksom har det första en dressyrtränare eller domare tittar på, det är ju när man rider in, gör halt och hälsar och rider fram. Då bestämmer sig dressyrdomaren. Är det här en 6, 7 eller 8 liksom? Vad ska jag lägga mig ungefär på det här ekipaget? Så det gäller att det är bra från början. Och då får du inte den där halten vara den första jag gör i hela livet. Bara för jag trodde det var viktigare att träna en skänkelvikning eller någonting.
Nej.
Utan jag måste se till där ska funka.
Det är så svårt att
göra halt. det kan man ju se även på Grand Prix-hästar. Ja. De kan allting och sen ska jag ha halt och rygg. Jag kan inte rygga.
Nej.
För det hoppade vi över. Vi gjorde det där svåra istället.
Men och då när dina det är yngre barn som börjar rida här?
Ja.
Har ni någon åldersgräns?
Ja, 5.
5. Ja. Och då börjar man på ridlekis.
Alltså ridlekis, ja.
Det minsta.
Eller prova på, så finns det också något annat.
Ja. Och då har ni föräldrar som går bredvid och leder?
Nej.
Hur gör ni då? Berätta.
Föräldrafritt.
Det är föräldrafritt från den åldern?
Ja. Ja, just för den här är det det.
Ja.
Utan då försöker vi ha äldre barn som hjälper dem.
Uh-huh.
Ja. Så att det inte blir att man överlåter till... Det är ju samma här, att det gäller ju att få de här så självständiga som möjligt och börja... Annars så kan det ju bli för mammigt. Va?
Yeah.
Ja.
Är det för fel på det då?
Jag skojar.
Ja, det är målet.
Ja.
Och det är längre till målet om man måste hålla mamma i hand hela tiden.
Ja.
Och de lär sig mycket fortare om mamma inte är för nära.
Ja, exakt. Och då engagerar ni kanske de barnen som är lite äldre och som lider efter dem. Att de hjälper de yngre barnen och gör ordning och leda och lite sådär.
Precis.
Och det tänker jag också är bra, för då utbildar man ju samtidigt.
Ja, och sen har vi ju då har man lett ett visst antal gånger så har man möjlighet att få rida en gång under förutsättningen att det finns någon plats och så vidare.
Ja, hur får ni ungdomarna att vilja hjälpa till ideellt? För det handlar så mycket om ideell hjälp ju.
Ja.
Ideellt arbete istället.
Det är ju både...
Arrangera tävling. För jag tänker att det är ganska många som är ute på tävling nu. Nu vet jag inte hur det är med dressyr, men hoppning. Många som är ute och tävlar som aldrig har arrangerat en tävling själv.
Mm.
De har aldrig stått i insläpp.
Nej.
De har aldrig skrivit en startlista. Nej. De har aldrig suttit i ett sekretariat. De har ingen aning om allt som görs. Antar jag.
Vi försöker ju då att... om man har ett barn som tävlar, då har man också, då är det också obligatoriskt att man faktiskt ställer upp och hjälper till. Men då måste man ju, som du säger, veta vad man ska göra. Och då försöker vi börja redan när vi har det här pay and jump hemma. Att man kan vara med och lära sig att bli funktionär. Och sen ponnykuppen som är en utbytestävling mellan ridskolor. Att man också är med som funktionär. Så att när det sen blir det tävling där det kommer ryttare och ekipage utifrån och så vidare. Att man har lite erfarenhet. Då.
Mm.
Men precis som barnen så börjar man på det enklaste och sen... Förhoppningsvis så tycker föräldrarna att det är roligt att hjälpa till.
Och vad tror du är liksom grunden till att få en sån här välfungerande ridskola? Och jag har sagt att ungdomssektionen här också verkar vara bra att göra massa aktiviteter för barnen. Och som jag hörde på lunchen så lärde också som att ni hade en väldigt bra gemenskap.
Gör du industrispionage nu?
Absolut.
Ja,
bra, bra, bra. 100%.
Bra.
Ja, innan jag började här så var jag ju på andra ridskolor och jobba. Och där kanske finns många målgrupper. Va? Privathästar, vuxna, barn och så vidare. Och ofta, vilka är det som kommer i sista hand då? Ja, det blir barnen. De här vuxna, de gör tävlingar för sig själva. Och sen så när det är dags för tävlingar för de som är yngre, ja, det kan ungdomssektionen sköta. Men här är det ju bara en målgrupp. Föräldrar som ställer upp och hjälper till. De gör ju det för sina barns skull. Mm. Så de är i centrum. De är inte i tredje hand.
Nej.
Nej. Vilket det kan bli ibland har jag sett när vi varit ute och tävlat.
Ja.
Ja.
Men det tror jag håller med. Jag tror också att där behöver jag hitta ett bra sätt att nå fram till de här föräldrarna. För jag tror att det finns många föräldrar som vill hjälpa till och ställa upp och göra saker, men att de kanske inte riktigt vet kan göra, vad de får göra och lite vad som förväntas.
Mm, mm.
Så jag tänker
det är väl svårt också med stallmiljöer som ibland kan ha ganska många oskrivna regler.
Ja, absolut.
Att man känner att, jag var, när Vincent var liten, vi gick in på en ridskola för att bara säga hej. Du vet, man ville bara gå in och kolla.
Ja.
Klappa och kolla på hästarna. Och det kändes direkt som att man hade begått tre liksom, regelbrott direkt. Och man bara, ja, vad menar du? Alltså ingen säger något. Men man kan få känslan av, som en utböling i ett stall, kan man känna sig som att man är lite fel.
Ja.
Förstår vad jag menar?
Ja, alltså jag förstår. Och ibland kan det också kännas som det är hårt klimat. Alltså att det blir lite så här, så där får du inte göra. Eller är du med? Att det är också med säkerhet att göra. Alltså, ser man någon som är på väg att gå in till en hingst, då måste man liksom.
Nej, men vi har ju säkerhets- eller hanteringsrutiner här. Och de finns ju uppsatta och de efterlever vi förhoppningsvis alltid.
Ja.
Och det är ju faktiskt så att de som vi började med här, de har ju sen blivit Ridsportförbundets officiella hanteringsregler.
Ja. Det känns som att det är mycket du har gjort som har blivit Sveriges bibel.
Av någon anledning. Ja, precis. Vad det gäller säkerhet så brukar jag ju säga att det är inget särskilt ämne. Va? Utan det är ju det sättet man hanterar alla hästar på varje dag. Och det går ut på att om det händer något oväntat så har jag största möjliga kontroll. Går jag och pratar i mobilen och drar hästen bakom mig så jag har noll koll, eller hur?
Ja.
Håller jag korrekt och går vid sidan och för hästen om den vill, då har jag största möjliga kontroll. Och så vidare. Vi binder alltid upp hästarna i boxarna när vi sköter dem.
Ja.
Och varje sån här moment, om någon vill så kan jag berätta en historia hur det gick när man inte gjorde så här. Och då kan det ju vara så att det går bra 999 gånger, men den tusende.
Mm.
Och man säger att man ska lära sig av sina misstag. Men i min värld gäller inte det när man håller på med hästar. För då man kanske inte får en chans till. Och inte hästen heller. Utan det här med säkerhet är ju i alla fall för mig lika mycket för hästens skull. Att den inte ska skada sig.
Ja.
Och ni som har varit med en del märker väl att en del deras hästar ändrar alltid någonting med.
Mm.
Är det otur då? Eller är det dålig hästhantering? Det är frågan.
Mm. Mm. Hårda ord.
Ja, men det här,
nej, jag håller med.
Har inte det här också med hästens välbefinnande att göra, att den får vara frisk och oskadad?
Absolut, det är ett stort ansvar vi har.
Ja, ja visst, visst, visst.
Är det.
Så verkligen.
Ja.
Då om man börjar rida här på er ridskola.
Ja.
Har ni, hur ser liksom ert upplägg ut? Har ni fyra, har ni dressyr, dressyr, markarbete, hoppning? Eller hur lägger ni upp arbetet också så att det ska bli kul för ponnisarna?
För att först är det ju de här, man börjar på ridlekes eller prova på som vi kallade det för. Och sen så när man börjar, nästa steg är ju gruppridning. Och då ska man ju kunna rida utan medhjälpare. Och det är ju indelat hos oss i fyra kategorier. När man börjar i kategori ett och sen flyttar man efter kompetens, inte som i skolan.
Efter
år eller ålder.
Nej.
Och sen har vi ju då särskilda grupper för vi försöker ha så lite hoppning som möjligt i vanliga grupper.
Ja.
Vi kan ha trav över bommar och såna här saker. Men just hoppning är det viktigt. Hästarna får inte fara illa för att man är i dålig balans och så vidare. Eller man får dåliga anridningar och hästarna blir osäkra och så där. Utan då får man vara med på särskilda kurser för det när man är mogen för det.
Ja. Och det tänker jag är sunt. Det har ju också med hästarnas välbefinnande att göra. Att man inte utsätter dem för situationer.
Ja, precis.
Tänk igen på den här 22-åringen där ute som du sa som är född här och har träffat veterinären bara när han har blivit vaccinerad.
Ja.
Det är ju någonting.
Ja, precis. Ja. Det måste ju vara ett mål, eller hur?
Ja, verkligen.
Sen kan man ha otur att de halkar ute och såklart. Det kan hända vad som helst. Men det är två situationer de helst inte ska hända. Det ska inte hända att man sliter ut dem vid ridning eller att man lastar fel. Sådana saker, va?
Nej.
Sen när det är daglig utevistelse så visst kan det hända saker.
Ja.
Att de sparkar varann eller går in i någon buske och får några sår och sånt där.
Ja.
Men det överväger säkert det här välbefinnandet att få gå med sina kompisar ute varje dag.
Jag tror också att det bygger ju hållbarare hästar i längden.
Absolut.
Så du köpte den där tyska hingsten och sen så började du avla. Och sen så genom åren så är egentligen alla hästponnyserna som du har här är din egen uppfödning.
Inte alla, men alltså, så mycket som möjligt. Ja. Ja.
Har du någon räkning på hur många ponnyser du har fått upp?
Mm. Nej.
Vilken har varit favoriten genom alla åren?
Jag har haft flera favoriter, men en var ju naturligtvis den som är grunden till vår avel, som hette Emma 2, som var en sepå New Forest, fast såg ut som en Welsh, och som var den första svenska mästaren, men sen i sin tur har givit avkommor där jag nu är i fjärde led. Och där två av dem har sen blivit svenska mästare. Och flera av dem har alla varit bra av liksom. Ja.
När vi kom in i receptionen här så var det ett stort ark med massa blågula och sätter och så stod det Emma.
Ja, är det var hennes. Ja. De får vara kvar.
Ja. Fint ju.
Ja. Ja.
Gud,
och Emma var också en sån där perfekt på nybörjarlektion.
Ja.
Ja, då tog hon hand om barnen och gillade det. Och sen gick hon med de allra bästa.
Mm.
Och hon hann genom sitt liv faktiskt ha många ryttare som tävlade på elitnivå.
Mm.
Och tänk, hon fick sitt första föl när hon var 20.
Mm.
Och hon hann få tre föl.
Mm.
Och sen så fick hon ett när hon var 21. När hon var 22, 23 så tog hon elitserien igen.
Oh, wow.
Och när hon var 24 tror jag så fick hon sitt tredje föl.
Mm, häftigt.
Men det är ju också ett avelsmål. Hållbarhet, eller hur?
Ja, verkligen.
Ja. Som är viktigt.
Ja, och det känns ju också som det kanske är lite utmaning med dagens hästar som är lite känsligare.
Ja.
Det känns ju också kanske som att man inte har avlat riktigt på hållbarhet. Ja. Alltså vi har pratat med Lisen tror jag någon gång om det här. Att i Sverige föder vi ofta upp på hjärta.
Ja,
alltså jag älskar min häst.
Ja,
nu
precis.
Är den skadad och man borde inte avla på det.
Nej,
jag gör det ändå för jag älskar den hästen. Mm. Och så gör man ju inte riktigt utomlands. Har den visat då att den här inte har en skada eller en brist i kroppen som gör att den inte ska?
Det jag har gjort som är fel, det är ju att den här som får sitt första föl när den är 20, en avelsmänniska har ju slutat då istället avla på dem. Så gamla tar man inte.
Mm.
Nej. Men det är inte så lätt när de fungerar jättebra i verksamheten.
Nej.
Och ta bort dem i... Det har jag gjort det med en av de här svenska mästarna ändå, om de har fått två föl och sen har kommit tillbaks.
Ja, nej, jag har också några ston i verksamheten som jag så gärna skulle vilja ta föl på för att de är perfekta.
Ja, men ska du göra det?
Ska jag göra det?
Absolut.
Vågar jag det?
men då måste du veta vad det är för härstamning, så att inte, de är perfekta bara för en blandning av massa konstighetssaker.
Är det så? För det annars är kan du inte veta. Det är en okänd härstamning.
Ja, det är farligt.
Är det det?
Ja. Ja, det kan lyckas jättebra, men ja. Det är svårt alltså.
Ja.
Hamböninger som Tysklands bästa ponuppfödare då, så brukade jag fråga honom om både det ena och det andra. Och en gång så frågade jag, men hur visste du att du skulle avla så här? Vad det gällde någon som hon hade där då? Ja, men det är inga problem. Vet man bara de sex bakomliggande generationerna, är det inget svårt. Så
är det lugnt.
Så det är ingen idé du kommer
nej,
med det okända.
Det känns
också som att det blir så mycket mer prat om också, apropå du säger Emma där och hennes ston som hon har fått, att man har tittat så mycket på hingstarna ja. Genom alla år, men att det nu börjar skifta fokus lite mer på mammorna.
Ja, ja, ja. Nej, men jag menar nog nästan på att ett bra sto som funkar av en, funkar med alla möjliga hingstar liksom. Mm.
Ja.
Absolut.
Och om jag får för mig nu att jag ska avla fram en ponny och en häst till min verksamhet.
Ja.
Vad har du för tips till mig då? Hur ska jag gå tillväga? Vart ska jag börja?
Hur stor är den och vad vill du ha? Så att säga? Vad är målet? Du måste ju ha ett avelsmål själv.
Ja.
Ja.
På hur stor häst jag vill ha i slutändan?
Ja, men det ungefär. Den frågan fick jag ju ofta när jag hade hingst hemma här, och sen ringde de då och skulle betäcka sig stor. Så, hur stor blir den? Så här. Och till slut måste man ju fråga, hur stor blir dina barn?
Ja.
Och då funderar de, jaha, den ena var så stor och den andra var så liten. Och tre helsyskon till exempel. En stor C-ponny. En maxad D-ponny. Och den tredje var 1,58. Det kan man inte... Det är inte så lätt att säga hur stora de blir.
Nej.
Och särskilt om man korsar lite så här, va? Så finns det ju anlag för allt möjligt. Och vad som slår, det är en slump. Eller?
Men när du säger då, när du frågar Rebecka då, vad är målet? Då är det inte storleken, för det går inte att förutspå.
Ja, det beror ju på vad du...
Ja, men en större ponny då vill du ha.
Ja.
Med rätt linne.
Men, ja. Alltså det känns som att temperament är så mycket viktigare idag.
Ja.
Och ridbarhet, alltså att den är...
Ja, precis.
Skulle precis. Jag säga.
Nej, men då skulle jag välja en... Eftersom jag är inne på det, en svensk ridponny som... Med bra temperament och bra hoppförmåga eller vad du nu vill ha.
Ja. Och vart hittar jag den? Googlar jag. Snäll svensk ridponny.
Ja. Nej, då... ringer du till Tobbe Gustafsson i Urshult och frågar om inte han kan få använda hans ridponny som heter Avicii.
Jaha, är det så?
Perfekt.
Till exempel.
Alltså, verkligen. Ja, ska jag komma ihåg Avicii.
Vad har du för mål nu då? Nu har ni precis byggt upp en helt ny anläggning här,
ja.
Där den gamla stod.
Ja.
Och verksamheten är full gång. Och vad har du för mål framåt?
Att bara hålla kvaliteten är ett stort mål, och att hela tiden ta fram nya medarbetare lika med hästar då, som har de här egenskaper man vill, alltså de här som tål ryttarbyten och alltid är glada och snälla och alla kan rida och så vidare. Det är hela tiden ett avelsmål. Och sen någon gång måste jag kan väl inte hålla på evighet. De brukar ju fråga, förut så sa jag, men kan man vara president i USA så kan man väl vara ridskolechef på Sundby, men jag vill inte säga det längre för jag vill inte jämföra mig med honom.
Nej. Men jag förstår andemeningen.
Ja. Och sen har man ju sett när folk lägger av. Ja, fan, de har inte långt kvar sen. Vad tråkigt de har. Ja.
Nej, man måste,
och det här är ju fantastiskt.
Ja.
Man lär sig hela livet. Ja. Gry, va?
Det gör man.
Ja.
Man lär sig varje dag. Framförallt med hästar.
Ja.
Framförallt med hästarna.
Ja, det och det är därför jag menar...
Det är inget som man vill sluta med.
Nej.
Alltså, nej. att det kanske inte alltid går att lära sig i en bok eller en dator, utan det är den här dagliga hanteringen av hästar.
Ja. Jag brukar säga att man lär sig någonting nytt av varje ny häst som man stöter precis. På.
Mm. Och, jag tänkte på det förut. Jag har till och med hållit på med galopp och tränat galopphästar. Och det bekom sig egentligen av att du tycker det är kul med galopp, men så det var ju en helskott av många som startade i hoppning. Man fick ju gå och vänta hela dagen. Ja, det kunde vara 120 man i en klass och sådär. Så ett tag hade jag 3 stycken hästar då. Så det hände något. Men man visste aldrig när det började eller slutade eller någonting.
Nej.
Men det här med galopp, stod det att loppet gick 13.05, så gjorde det.
Och så har ni ju dressyren nu.
Ja, precis.
Så lyxigt med fasta starttider, det är inte klokt.
Nej, så då köpte jag en galopphäst på auktion för 10 000. Och första loppen startade i, så var det en som var minst spelad. Den gav över 50 gånger. Och den vann lätt. Och då fick man ju blodad tand.
Ja.
Sen vann den 5 raka till att börja med. Och galopp var också kul på det viset att det är få grenar inom hästnäringen där hästarna anstränger sig in i helskotten. Mm. Ni vet, man säger ju att det är 5 ton på ett galoppben varje gång när de går i förfart när de landar. Va? Så hållbarheten där är och det förärver de vidare, de här fullblodshästarna.
Tror du att vi som har privathästar rider dem för lite? Och rör på dem för lite?
För ojämnt skulle jag vilja säga. Mm. För ojämnt. När jag tränar galopphästarna, då kanske man tränar dem en gång om dagen. Alltså man galopperar lugnt ett par kilometer eller 4 eller någonting. Och sen på eftermiddagen skritta ut en timme.
Mm.
Och om ni tittar på trav, har ni tänkt på hur mycket en travare rör sig innan start?
Ja, gud, man blir matt av att bara se värmningen.
Första värmningen
och man andra. Man tänker de springer förbi första gången de defilerar, springer förbi. Man bara, ta det lugnt, spara på kraften.
Så, och likadant om ni ska åka någonstans och titta på riktig hästkov och så vidare, så rekommenderar jag Avignon i Frankrike.
Mm.
Där det är hur mycket hästar som helst av olika raser och så vidare. Mm. Och då kan man ju se att många av dem, de rider på dem hela dagen. Ja.
Jag tänker på många hästar i Sverige då som står i en liten hage, ofta ensamma. Ja, en del står kanske 2 och 2, men det är inte precis många som går i flocken då, som av de hästarna jag ser i alla fall. Och så rider man dem en timme.
Ja, precis.
Så kanske de går skrittmaskin eventuellt.
Ja.
Och sen så står de i box. Alltså det blir ju, även om de är ute mycket och för mycket luft, det blir inte samma. Men det är svårt att hinna med om man ska ha ett annat jobb också.
Ja, det är det.
Så det är svårt att, man kan inte vara i stallet alltid.
Du sover väl bort den till sist?
Inte många timmar faktiskt.
Nej, jag förstår
tyvärr.
Jag förstår det. Ja. Nej. Nej, men jag tror också att den här gemenskapen med hästarna är viktig.
Mm. Mm.
Alltså den här, när man står och ryktar, sköter och så vidare. Och det, man märker ju många hästar tycker ju om det.
Mm.
Ja. Ja, och speciellt om de har någon som ryktar på dem med känsla. Ja, alltså att man ser vad gillar hästen och vad vill den ha. Liksom.
Mm.
Vilket jag försöker också alltid lära eleverna, att alla hästar är olika. De tycker det är, några tycker att det är skönt med kli här och man får liksom prova sig fram. Och så får man titta lite på öronspelet och vad de uppskattar.
Och de är ju väldigt olika sociala, om man säger.
Absolut.
En del söker ju sig till mänskligt sällskap och andra icke.
Nej.
Och det tänker jag också är härligt, att det är det lite vi vill lära ut på en ridskola, att det finns många olika typer av hästar och att man ska lära sig att hantera dem.
Visst.
Och vad tydligt det är att de snappar upp vilken energi människan är på.
Ja.
Om man är stressad eller arg eller vad det nu kan vara, att de är sådana speglar tycker jag.
Ja.
Ja,
Ja, det är de verkligen. Och där tänker jag, därför är ridskolehästarna var med om många olika. Ja. Alltså det kan ju vara stressad eller det har hänt något som gör att man är ledsen. Eller,
ja, eller rädd. Eller...
Alltså, ja, jag har haft många förmåner just när man hållit på med hästskoven på Globen och i Friends. Och träffa de här riktiga hästartisterna.
Mm.
Jag tänker på en fransman då, som heter Jean-François Pignon, som hade massa skimlar om, jag vet om ni var och titta på honom. Och när han kom, de var ju lösa i hans bil. Och sen lastade han av dem löst.
Mm-hmm.
Och sen sa han, ropade han på namnet, sen pekade han, så gick den hästen in i den boxen och så vidare. Va?
Wow, det är ändå imponerande.
Det är imponerande.
Precis. Men han, så, hästar iakttar alltid. De har alltid full koll, sa han. Mm. Och han, i sitt nummer då, så la han ju ner alla hästar på sitt, så de låg ner med slutna ögon, alla de här 10 eller vad han hade för någonting.
Ja.
Och han sa, de har alltid i alla fall full koll.
Mm.
Och sen så helt plötsligt så sa han bara, acte, sitt är det väl på franska.
Mm.
Chop, så det så satt sig alla 10.
Mm.
Alltid full koll.
Ja.
Även om vi inte märker det. Va? Mm. Intressant, eller hur?
Det är verkligen.
Verkligen. Ja. Verkligen. Det tänker jag, och det är ju deras överlevnadsstrategi.
Ja,
alltså de behöver
precis,
ju ha full koll jämt för att överleva. Men sen upplever jag många hästar också nyfikna. Alltså de,
ja, precis.
De vill ju vara, eller liksom, de är nyfikna på vad som händer runt omkring och så. Det, nej, det är häftigt. Kanske jag ska lära alla hästarna så eleverna sitter där och ser plötsligt och säger ach, det sätter sig alla hästarna.
Det är jävla överraskning.
Alltså jättekul. Men det lär man sig också med, när man har ponnisarna tycker jag. Säger jag galopp, då börjar de galoppera.
Ja.
Jag tänker på alla de här som vi tog hit, hur de brydde sig om sina hästar liksom.
Mm. De som kom på showerna?
Ja. Och hade en som...
Förlåt, vad var ditt ansvar på Globen Horse Show och på SIHS? Var det shownumren?
Planera hela showerna.
Ja.
Ja. Show director. Och tidsplanering och hela balletten.
Mm. Och
så att det funkar på minuten i tv och så vidare. Va? Och det första gången jag fick lära mig det, det var när jag fick ansvaret för invigningen på Rutta-VM 1990. Det var ju flera tusen med.
Mm.
Skulle gå på 53 minuter. I direktsändning i tv.
Mm.
Och jag började med att ta dit ponnyn och mäta liksom hur långt tog det att gå så långt. Och sen sätta ihop allting. Och sen så hade vi ett genrep där de ställde upp sig flera kilometer bort. Och sen så skarpt läge då.
Mm.
Och allting funkar. Ända till den där prinsessan Ann skulle hålla sitt invigningstal som skulle då ske på en viss tid. Och de pratar ju alltid för länge.
Ja, alltid.
Så det var väl 2 minuter för länge. Och jag kommer ihåg ekonominyheterna skulle börja 7 minuter i.
Mm.
Och så vi missade det där sista när flyget skulle flyga över och spruta blå och gul rök. Annars så stämde allting.
Ja.
Det var väl ändå jättebra, men, tycker jag, med hästar och människor. Och...
Spelade de in det så det kunde visas vid annars vid något sammandrag eller någonting? Jag börjar tänka direkt nu, hur gjorde tv-gänget?
Nej, det var ju han, Bosse Hansson, som...
Ja.
Och jag hade lagt ner en jävla massa tid till liksom han skulle kunna berätta vad han såg. Han hade ju inte orkat läsa igenom det ens.
Nej.
Och jag kom, vad fan, vilket jobb man hade lagt ner. Det var... över 50 nationer. Och då hade jag skaffat konstgjorda blommor. Det gick en ponny framför varje nation. Och alla hade nationernas färger inflätade i manen med blommor.
Mm.
Bara det var jobbigt. Ja. Skaffa alla de här ponnyerna.
Ja. Och någon som flätar.
Ja.
Alltså.
Ja, och alla hade också vojlockar som jag sytt upp.
Ja.
I nationerna Sverige, alla på nu.
Mm. Ja. Oh shit, vilket arbete.
Ja, fan, vad man höll på.
men du kul. Skulle säga, du var på att säga något annat om de showerna på Globen och på...
Jag börjar med det.
Precis, det var något vi var på väg till. Men jag glömde bort vad det var. Jag skulle... Du sa att de hade sån respekt för sina hästar.
Ja, och då tänkte jag berätta om en situation.
Ja.
Ja. Och då var det en som hette Jesus Morales. Som han gjorde någonting som heter garrosha. Nämligen, de rider med en lång, lång käpp som hon egentligen har till att fösa tjurar med.
Mm. Ja.
Och sen vänder de under den här tjuren och rider svår dressyr. Och sen hade han en gitarrist som satt och spelade.
Mm.
Och det var ett jättefint nummer. Och sista dagen, han kom ju från södra Spanien, så la jag honom bland de första i föreställningen. För att när föreställningen sen var slut så stod ju bilarna och väntade där, traktorer och sånt där. In bara, va?
Mm.
Och sen skulle tömmas hela Globen och nästa dag skulle de spela hockey.
Mm. Ja.
Och hästarna skulle ut och allting. Och då sa jag, jag har lagt dig först för då kan du åka innan showen är slut efter 4 timmar. För väntar du till dess, vet du, så då tar det kanske 5 timmar till innan du bara kommer ut därifrån.
Ja.
Då sa han bara så här, spelar ingen roll, sa han, bara min häst får vila, sa han.
Mm. Ja.
Och sen så gick han och la sig efter showen på en tältsäng bredvid hästen.
Mm.
Det tycker jag är hästvälfärd,
ja.
Eller hur?
Ja, verkligen. Ja.
Det är det verkligen. Du, det är en fantastisk anläggning du har. Och så fort vi svängde in från vägen så har bara, vi tittar på hagarna och oad och öde. Hagavundet är djupt.
Ja, absolut.
Och badplatsen och restaurangen. Och
nya stallen.
Alltså, verkligen. Ja, superfint. Mysigt, fint att få träffa dig.
Kul.
Och bli inte förvånad om vi dyker upp här i sommar.
Ja, ni är alltid välkomna.
Det är picknickfilt.
Alltså, verkligen mysigt.
Ja.
Ja, supertrevligt. Tack snälla för att vi fick träffa dig.
Ja, tack för att ni ville komma hit.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.